på gång nu. Vill du vara med? Kommer vår sång nu, ska du få se. Nu vi drar hand i hand och vandra kvinna man. Vi tar tillbaka vårt land.
Hej och hjärtligt välkomna till en ett avsnitt av Sverigedemokraternas byradio på 90,8 MHz. Och jag heter Johanna Johansson och med mig här i studion så har jag
Kristoffer Münch,
Sebastian Sätersten.
Och i teknikrummet så har vi
Oskar Lindblom.
Och vilka är ni för de som inte har hört det här innan?
Kristoffer Münch, kommunfullmäktigeledamot i Falköping för Sverigedemokraterna, självklart.
Mm. Och jag, Sebastian Sätersten, är kommunfullmäktigeledamot i Skara.
Ja, det är faktiskt samma sak för mig, Oskar Lindblom, och kommunfullmäktigeledamot i Skara.
Och jag sitter då i fullmäktige i Falköping. Och hur har ni haft det sen senast?
Ja, jobbar och står på, va?
Mm. Ja, jag tror jag.
Ja, en börjar ju snart vänja sig vid att gå upp tidigt, men det är svårt.
Ja, precis. Efter julledigheten nu, tänker du?
Ja, precis.
Ja. Jo, det är ju alltid så i början.
Ja, jag har inte haft några problem, det är vanligt, det är bara att jobba. Jag var ledig lite över jul och nyår, så att, men sen är det bara att hänga i. Mm. Det är ett nytt år.
Precis. Ja,
precis. Nej, men det är väl samma sak här. Jag kanske har utvecklat ett kraftigt beroende, kanske. Jag har skaffat mig en HBO Nordic, så en mycket bra serie man får titta på nu, du vet. Så.
Det låter lite nördigt.
Ja, men det är bra grejer, alltså.
Fast kanske finns det lite så här historieprogram och sånt också, eller?
Ja,
så du lär dig något? Så du inte bara fördummar hjärnan?
Ja, nej, det är nog bara fördumning, tror jag.
Alltså, det är det.
Nej, men så nu har man i alla fall kikat på lite Game of Thrones och lite Boardwalk Empire. Så, ja, bra grejer.
Mm-hmm. Ja, det är både bra och dåligt.
Jag har varit i socialnämnden första mötet för den här perioden. Jag sitter ju då som ersättare. Och vi fick in två personer, en ordinarie ersättare i socialnämndens arbetsutskott. Och det blev då Madeleine Larsson, hon som är ordförande här i Falköping, fick ordinarie platsen. Och så var det Lars Johansson som fick ersättarplatsen. Så det var ju jättekul. Tyvärr så fick vi ju då inte andre vice, som vi egentligen borde ha med tanke på att vi är den här största partiet i Falköping. Men vi får väl vara nöjda med att vi i alla fall fick in några.
Vi följer ju inte heller praxis och det.
Ni gör inte det?
Nej, jag tänker i riksnivå.
Jaha, du tänker på Sverigedemokraterna?
Ja.
Nej, det är ju många som förfäras över detta.
Vadå? Praxis gör man väl vad det är, liksom?
Mm.
Det finns ingenting.
Nej,
praxis borde blir vad det blir, liksom.
Ja.
vi borde ju få in i arbetsutskott. I de flesta arbetsutskotterna borde vi få representanter från, tror jag. Jag tror vi lyckas med det, för det går inte att motsätta oss det. Det har ju med mandat, antal mandaten, så det går inte att ta bort från oss.
Ja, det klippte ni ju till rätt bra.
Det har ju varit lite i riksdagen idag. Misstroendeförklaring heter det, va?
Ja, och så budgetdebatt också. Mandatperiodens första budgetdebatt.
Mm.
Och, eller partiledardebatt, förlåt mig, det var det. Det var partiledardebatt, var det.
Så vi kommer höra lite på det sen.
Jajamän, vi ska höra på vår tillförordnade partiledare Mattias Karlsson när han står där och pratar lite.
Mm.
Även följde ni den idag, eller?
Nej.
Tyvärr inte.
Nej, jag var ledig för att jag fullständigt missat det här. Jag är lite dåligt av mig, men...
Ja, jag lyssnade i alla fall på radio på den. Det var både upp och ner. Men det är lite förvånande då att man ändå kan hitta konfliktytor trots den här decemberöverenskommelsen ändå. Det får jag nog erkänna. Det var ju lite annorlunda debatt. Det var ju mycket om NATO och såna saker som kanske inte ofta, typ gammal skåpmat.
Mm.
Och så var det även premiär för Moderaternas nya partiledare. Hon har också blivit vald nu som partiledare för Moderaterna.
Mm.
Vi ska väl ta lite och titta lite på henne här senare.
Mm, vad är hon för en prick, liksom? Vad tycker hon om lantisar, till exempel?
Ja, precis.
Det är bara att stanna kvar om ni vill veta detta.
Precis.
Innan jag glömmer av det här nu, vi pratade om socialnämnden, så jag ska ta, vi hade en punkt där de alltså vill ta ett antal utav servicelägenheterna i Vartofta och sätta in ensamkommande flyktingbarn. Och förra året så tog vi emot 29 stycken i Falköping, och vi hade ett avtal på 7 plus 7.
Det räcker inte då?
Ja, precis. Nej, det gjorde inte det. I december nu så blev det ju ett nytt avtal att de ska öka det. Så nu har vi 14 plus 14, så att det kommer ju bli många, många fler än 29 det här året, kan jag ju garantera. Så de börjar ju få panik nu. Vi har ju inte boenden så att det räcker till. Så att då blir det 5 stycken som kommer placeras ute i Vartofta på, i servicelägenheter. Som då ska gå till de här äldre som behöver den här servicen egentligen. Just nu står ju de här tomma. Men om man ser så här, behovet kan ju uppstå när som helst. Men nej, då tar vi dem för att sätta ensamkommande där istället.
Ja, men jag ställer mig helt förvånad till detta. Falköpings kommun har ju en butik som man säljer lite överskottsmaterial. Kan man inte ta några 20-tält då? Försvar 20-tält och slänga upp på någon åker.
Nej, det tror jag inte.
Sen kan kommunen gå och komma och leverera vedträn liksom.
Det är nog inte riktigt
fixar
värdigt.
Det själva,
nej.
Men min fråga är, vad ska de göra? Ska de sitta och tälja gubbar? Eller ja. Vad finns att göra i Vartofta?
Vartofta kanske inte finns så
nej,
mycket.
Det är ju lite så. Och med tanke på att de här alla vi får är 16-17 år.
Mm.
Och jo, så är det. Alltså vi tar bara emot 16-17-åringar.
Ja,
i Falköping.
Säger de ja.
Ja.
Jag vill se bevis på det.
Ja, jo, det är ju en annan diskussion.
Det är en annan fråga.
Till exempel Norge har de ju gjort ålderstester på dem, och 90% så är de ju äldre än vad som de uppger sig för att vara. Men det ska ju inte vi anklaga de som kommer hit för. Men så är det i Norge i alla fall. Men i alla fall, så då motsatte vi oss det här, att vi ska ta de här servicelägenheterna för ensamkommande flyktingbarn. Men alla andra röstade ju ja. Så att grattis Vartofta kan vi ju säga då.
Men vad går de här servicelägenheterna till annars då?
Ja, det ska ju vara ifall det är någon äldre som behöver ett boende där du får service liksom.
Ja, okej. Okay. Ja, vi har ju något liknande faktiskt i Skara, men det kallar vi... Ja, varje kommun kanske har egna namn för dem. I Skara kallar vi ju trygghetsboenden.
Mm.
Och det är väl samma sak där då, att det är handikappsanpassat och personal på plats och grejer.
Så nu, och även att de nu då ska lämna en ansökan till tekniska nämnden om att vi ska utreda vart vi kan ta platser mer då i Falköpings kommun. Och visst, den kan jag ju ta då, för vi borde ju ha några andra lokaler än att behöva ta de äldres lokaler kan jag ju tycka.
Det tycker jag låter konstigt.
Det är jättemärkligt.
Ja, men jag kan ju tänka mig att det kanske är en samma situation i Falköping som när det är Skara. Att vi har ju en åldrande befolkning, och i Skara är ju så fallet att det finns en relativt akut brist på just trygghetsboenden. Det är liksom att man är inte tillräckligt frisk för att sköta sitt eget boende, men man är inte tillräckligt sjuk för att komma in på ett äldreboende.
Mm.
Då är det här lilla mellansteget då.
Jag vet att det i alla fall varit brist på platser i Falköping, men Vartofta har ju nu stått ledigt ett tag då, några av de här platserna.
I Falköping har vi väl även, vi har väl ett par andra boenden som är för äldre. Ja. Vi har ju läkaren i Falköping som är både ett serviceboende och ett eget boende då. För äldre. Men de har ju ändå den här ringen att de har en gemensam restaurang de kan gå till, eller ett matsal. Och sen har vi ju då det, tryggheten, vad heter det där ute, där vi gick i borgen för nu. Ja, det här. Det ligger bredvid kansliet.
Trygghet. Ja, jag vet inte vad det heter. Nej, men jag vet vilket hus du menar.
Det är ju också då, men det är ett privat initiativ då, som har byggt ett hus då med lägenheter.
Men då kan vi även nämna så att vi har ju redan 2 boenden för ensamkommande också. Nu blir det ett tredje.
Ja,
hur många ställen ska de sprida ut dem på? Och hur många kommer komma?
Precis.
Nej, men 20-talet.
Nej, jag tror inte det är värdigt, Oskar.
Ja, men vadå? Det sover svenska soldaten i, så det kan väl duga till de så kallade ensamkommande.
Men kollar vi då på asylsökande, som till exempel uppåt Norrland där de hade ett fint boende, men belägrade bussen för att det var för kallt att gå ut, så tror jag inte att ett tält är något att rekommendera som någon skulle gå
ut. Det var ju samma sak, att det var farligt liksom. Det var farligare i Östersund. Han är hemma i Syrien liksom.
Man kunde ramla och slå sig.
Ja, precis. Mm. Ulvar och vargar som kan äta upp dig kanske.
Mm.
Nej, men det som vi sa förra programmet, eller förra veckan, att sagt att förmodligen handlar det om att de har ju fått bli helt itutade liksom.
Mm.
Att du kommer få en etagevåning i Stockholms innerstad och bara det kommer till Sverige liksom.
Det är ju någon som har talat om en annan sanning för då.
Ja, självklart. Högst troligt i alla fall att liksom kommer du till Sverige, får du egen lägenhet, du får betalt, bla 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 bla.
Ja.
Och så blev det lite som de hade tänkt sig förmodligen.
Mm. Det är ju synd om dem.
Ja, den frågan kan man nog diskutera.
Ja, men att bli hitlurade liksom, det är ju synd om de så.
Att de är så naiva så att de tror på det här.
Ja, men det var ju så, det blir ju så bisarrt ändå liksom att de klagar så mycket på grytan uppe i Östersund där, och det här är ju så hemskt, och det här är värre än Syrien, och då står den här stackars Sveriges Radio-reportern, men jag bor ju här. Lite hjälp.
Mm. Men de fick kan man ju undra varför de flyr då.
Ja, det är inte synd om de inte kan ta vad som helst liksom. Det är ändå fina boenden vi erbjuder.
Jag tror de flesta som flyr, de är nog glada om de får tak över huvudet och mat. Det tror jag.
Ja,
det är, att du får någorlunda social situation där du kan liksom
basala trygghet liksom. Ja. Nej, men jag
vill ju hävda, som jag har sagt tidigare, att det är ingen som flyr till Sverige.
Nej.
De reser dit.
De reser,
ja, i alla fall när du kommer därifrån, så är det ju faktiskt så, för att det är inte direkt det närmsta landet.
Nej,
jag menar, och när man hör de här kravmaskinerna liksom. Vi ska ta upp ett fall här uppe i Rättvik här lite senare i programmet. Men jag tror vi börjar med en låt. Och jag tror det var din Minch som har önskat dig en låt här. Så jag tror vi tar den på momangen här.
Ja, det var den.
Och här kommer den. Barbados, kom hem, en lite mer poppigare version.
Ja, det var överraskande. Men,
bra!
Jajamän,
Det är lite klös i min.
Vi får upp blodcirkulationen lite här inne tycker jag. Det var bra.
Ja, det var hemskt vad ni poppade set.
Ja.
Det var lite sådär 80-talsdans nästan kändes det som.
En ung och en gammal.
Man kan önska låtar till den här byradioprogrammet också. Och då kan man mejla på sdbyradio@sverigedemokraterna.se. Alltså sdbyradio@sverigedemokraterna.se. Eller så kan man sms eller ringa på 0707 167 004. Alltså 0707 167 004.
Önska på bara.
Och du, vad händer nu? Ska vi köra lite old time som aldrig har sänds i den här byradion, eller vad tror du? Jag tänker det här 01001 där som står på den där lilla grejen. Aha. Det är ju vår sverigedemokratisk ungdomsledare här i ordförande kanske heter.
Utsocknes reporter.
Ja, han har tydligen varit i Almedalen och spelat in det här och det hittade jag lite gömt i ett litet arkiv som vi aldrig har sänt.
Ja, då måste det vara bra i så fall då.
Ja, jag har inte lyssnat på hela så det kan bli intressant.
Ja, men då kör vi den.
Vi kör.
Här kommer alltså från förra året i Almedalen.
Ja.
Tobias Andersson.
Jajamän, han är då SDUs ordförande i Skaraborg.
Mm.
Kommunfullmäktige ledamot i Skövde.
Gruppledare.
Grupp.
Mm. Se det, ja. Ja, här kommer han i alla fall.
Så, hej och välkomna till SDB Radio. Mitt namn är Tobias Andersson och jag har hoppat in
lite här idag.
Sverigedemokraternas byradio i Skaraborg. Och jag står här med
Dråfejle
från
Vänsterpartiet och musiker och aktivist.
Ja.
Läget?
Bra.
Jag gör en kort intervju. Och,
ursäkta. Det är lugnt. Tänkte fråga dig lite.
Alla är snälla mot mig. Vad ska ni?
Vi har precis haft en session här som vi ska eftersnacka.
Okej. Okay. Men vi ses någonstans. Hej. Hej.
Hur ser du dig själv som aktivist? Vad gör du i aktivismens tecken?
Alltså jag försöker se till att vi ska ha en fungerande och levande demokrati.
Genom att vara aktivist, det känns lite motsägelsefullt.
Nej, jag tycker det är tvärtom. Jag tycker att demokrati, det är inte bara mellan olika valperioder. Jag tror att man måste aktivera sig även mellan valperioder. Man måste kunna säga vad man tycker är bra, vad man tycker är dåligt. Man måste kunna visa sin missnöje. Som du vet, jag var på Jimmy Åkessons tal. Och jag var en av dem som visa sitt missnöje. Men vi såg väldigt noga till att vi inte störde honom när han talade.
Okay.
Vi gjorde det bara i pauserna. För att jag tycker det är en del av demokratin. Man kan applådera eller man kan visa sitt missnöje.
Just det här med att visa sitt missnöje, och det är självklart. Men jag känner inför EU-valrörelsen så var det ett flertal tillfällen då du blev faktiskt gripen i samband med bland annat Björn Söder och Jimmy Åkessons torgmöte.
Men det tycker jag var väldigt konstigt eftersom jag blev gripen. Men det var tusen andra människor. Varför blev jag just gripen? Det kan man fråga polisen. Det enda jag gjorde, spela med saxofon, oförstärkt, Pippi Långstrump. Inte kan det ha hindrat Björn Söder eller Jimmie Åkesson att föra sitt budskap. Och jag menar, så länge man demonstrerar och inte hindrar den andra att föra sitt budskap, det tycker jag är acceptabelt.
Men vad hade polisen för ursäkt till det hela då?
Det vet inte jag. Det kommer gå till, förmodligen kommer gå till rätten och då får vi se vad de hade. Jag har ingen aning varför de tog just mig.
Är det störande av ordning eller?
Förmodligen, men jag menar så här. Om jag stödde ordning, då stödde alla andra. Och varför då man väljer vara med att ta bort mig?
Jag har själv varit med på flertalet torgmöten där man har gripit personer. Och då har man valt dem som just har uttryckt sig missnöjda mer och högre än andra. Och har varit drivande i att göra det möjligt att inte höra givet.
Men det får vi se vad domstolen ska bestämma och hur domstolen ser på saken. Jag anser mig själv som en del av många andra som visar sitt missnöje. Och jag måste säga så här va. Demokrati och yttrandefrihet har sina begränsningar i lagen.
Mm.
Och jag självklart tycker jag att hets mot folkgrupp ska inte förekomma.
Nej.
Jag tycker rasism ska inte förekomma. Och jag tycker att många medlemmar inom Sverigedemokraterna, före medlemmar från förr, människor som har varit medlemmar i nazistiska och högerextremistiska organisationer. Jag får lite dåliga känslor av det.
Men det är ju Jimmy Åkesson du har stört och han har inte varit medlem i några
nazistiska organisationer. Nej, men han leder ett parti som har accepterat medlemmar av nazistiska organisationer som på många sätt försöker få de nya kläder och nya dräkter för att kunna på något sätt låtsas att de är demokrater. Jag hoppas att jag har fel. Jag hoppas att de är demokrater. Men som jag ser på saken, jag känner att det inte är riktigt så. Och jag vet hur historien har utvecklat det för med partier som man påstod sig vara demokratiska och gick till val. Och sen vet vi vad som har hänt. Och därför menar jag att vi måste vara vaksamma.
Hur ses det inom Vänsterpartiet på att du blivit gripen i samband med torgmöten? Är det någonting man hyschar om eller talas det öppet om det?
Ja, vissa som tycker det är bra, andra som tycker inte bra. Men jag menar, sista demonstrationer blev jag inte gripen. Nej. Eftersom vi försökte demonstrera på ett sätt som är acceptabel för alla. Och sånt. Men jag menar att ibland måste man ta till civil olydnad. Okay. Även om lagen inte tillåter det. Vi vet att hela historiens utveckling bygger på civil olydnad.
Är det några mer brott som du tycker är okej?
Brott? Ja, civil olydnad är inte brott.
Du sa sånt som inte
som har uppfattning av lagen. Ja, jag tycker till exempel om jag ser någon smäder till exempel raslagarna i USA. Då var det så att människor bröt mot lagen för att bryta dem. Rosa Parks, en känd svart kvinna som satt i en buss på plats som var bara tillägnad till vita. Och hon bröt mot lagen. Jag tycker sån brott är okej. Eftersom lagen per definition är olaglig.
Så, men det är stor skillnad på raslagen i USA och att störa allmänna möten.
Men det säger vi att det kommer domstol bestämma om jag har gjort det eller inte. Än så länge har vi ingen dom, så ingen som kan säga att jag bröt mot någon lag. Det tycker jag vi låter domstolarna. Ja. Jag litar på svenska domstolar. Vad jag menar är att vissa lag, om det ska komma en lag nu som säger att alla som har blå ögon ska alltid vara sist i kön. Jag skulle bryta mot den lagen, garanterat. Ja, och jag hoppas att du ska också göra det.
Självklart.
Och en lag som säger att alla som har bruna ögon ska vara sist i kön, det bryter jag också mot lagen. Jag hoppas att du också ska bryta mot den lagen. För den lagen tycker jag är olaglig, oavsett om det är demokratiskt beslutat.
Om vi ser det lite mer i ett rejält perspektiv, finns det några lagar just nu som du känner är okej att bryta mot?
Ja, jag tycker att om nazistiska organisationer, riktiga rasistiska organisationer, hävdar sin rätt att propagera för etnisk rensning, hat mot folkgrupp, hetsa mot olika religioner, hetsa mot homosexuella, hetsa mot kvinnor, hetsa mot judar. De organisationer tycker jag, om de hävdar att de har rätt att yttra sig precis hur som helst, då är jag beredd att bryta mot en lag som ger dem rätt.
Okay. En sista fråga, hur ser du på uteslutningarna inom Ung Vänster? Stödjer du dem eller?
Jag tycker att Vänsterpartiet ska koncentrera sig på att föra vår politik och inte hålla på med sånt. Jag hoppas att vi kommer kunna hitta mekanismer i partiet för att ena partiet och inte splittra det.
Mm. Tack så mycket. Tack.
Ja, och det var ju då intervju med Dror Feiler. Det var lite överraskande där. Jag visste inte ens vad det var för någonting. Och ni kanske vet vem Dror Feiler är?
Nej.
Jo, han är ju rätt så känd. Han brukar ju, som jag sa här i intervjun, han brukar utmärka sig och bli kanske inte gripen, men i alla fall bortföst eller omhändertagen av polis på Sverigedemokratiska torgmöten.
Och, ja, han gillade ju civil olydnad. Alltså.
Framförallt så har det är väl lite som Tobias säger där, att han är ju rätt känd för att komma dit med en saxofon.
Jaha.
Och spela
Pippi Långstrump, va?
Ja, precis.
Det låter ju han ganska klockrent.
Han kanske inte kan så många andra låtar heller.
Ja. Nej, men han är väl någorlunda känd ändå. Han är ju en israelisk medborgare från början då. Han är född i Israel. Och han var ju en av de första såna här vapenvägrare i Israel. Varför han inte vill vara på palestinska områden. Sen är jag även känd för det här med Chip till Gaza, var han ju också väldigt känd för. Mm-hmm. Han fick lite smisk på skärten av israeliska kommandosoldater där. Ja, men det var Drofejl där på Almedalen förra året.
Ja.
Och ja, det är väl inte så mycket
vi har ju en till från Almedalen.
Ja, jag tror vi ska ta lite partiledardebatt tycker jag.
Så vi tar det först?
Det tycker jag.
Ja,
det har ändå varit dagens behållning här.
Ja, det tar vi.
Och så jag tänkte att vi ska ta Mattias Karlssons anförande tror jag till den här debatten. Och så ja, vi får se, ska vi diskutera vidare på detta. Så får väl jag kommentera i och med att det är jag och andra som har lyssnat på den.
Vi kommer ju lyssna på den nu.
Ja, jag tänkte hela debatten.
Aha.
Med en massa repliker och så, men det kommer vi inte ha hinna tid med att köra idag då. Men vi kör Mattias Karlsson här som gör sitt anförande i dagens partiledardebatt i Sveriges riksdag. Här kommer han.
Tack herr talman. Det har nu gått drygt 3 månader sedan den senaste partiledardebatten här i riksdagen. 3 månader som har varit oerhört dramatiska både för Sverige och i vår omvärld. De senaste, mest dramatiska och mest tragiska händelserna har utspelat sig i vår omvärld. Jag tänker då naturligtvis på Boko Harams massaker på tusentals civila i Nigeria och på de islamistiska attentaten i Frankrike. För varje år som går så står det allt mer klart att islamismen är vår tids stora ondska. Och att denna människofientliga ideologi måste bekämpas med samma energi och samma kompromisslöshet som vi tidigare har bekämpat andra antidemokratiska ideologier såsom nationalsocialism och kommunism. Det var länge sedan som Olof Palmes ord om satans mördare var så tillämpliga som de har varit den senaste veckan. Jag är glad över att så många olika delar av det svenska samhället nu säger sig vara Charlie. Jag har inga synpunkter på hur regeringen så här långt har agerat i efterdyningarna av attentaten. Sorg, medkännande, tydliga fördömanden och uppvisande av största möjliga enighet är naturliga första steg när en tragedi och ett trauma av den här karaktären inträffar. Efter denna fas börjar dock en andra fas också infinna sig, där vi börjar diskutera och söka svar på alla de frågor som tragedin har gett upphov till. Bland dessa frågor kan bland annat följande nämnas. Hur väl rustat står Sverige för att möta en terrorvåg av samma dignitet eller värre som den vi nyss har sett i Frankrike? I Frankrike deltog över 90 000 poliser och militärer med särskilda befogenheter i arbetet med att säkra den allmänna tryggheten och att jaga ikapp mördarna. Har motsvarande myndigheter i Sverige de resurser och de befogenheter som skulle krävas för att kunna genomföra en motsvarande insats om olyckan skulle vara framme? Hur står det egentligen till med yttrandefriheten och debattklimatet i vårt land? Hade en tidning som Charlie Hebdo överhuvudtaget kunnat verka i dagens Sverige? Eller hade man fått slå igen efter kort tid på grund av häxjakt, sabotagekampanjer från diverse extremistorganisationer och ständiga åtal för hets mot folkgrupp och förtal? Hur mycket Charlie var den före detta socialdemokratiska utrikesministern Laila Freivalds när hon 2006 bidrog till att släcka ner Sverigedemokraternas hemsidor efter att SD-kuriren som en sympatiyttring med den mordhotade danska tecknaren Kurt Westergaard hade publicerat en ovanligt modest och respektfull Mohammed-teckning? Hur mycket Charlie var Världskulturmuseet, Nobelmuseet, Kulturhuset i Stockholm när de plockade ner tavlor, censurerade filmer och ställde in dansföreställningar på grund av islamistisk kritik och rädsla för repressalier? Hur mycket Charlie har Sveriges riksdag varit när man i en lång rad år röstat ner motioner om att yttrandefrihetens namn visar samma principiella stöd för Lars Vilks som man en gång visade för Elisabeth Olsson Wallin när hon mordhotades på grund av sin utställning Icke Homo? Är det verkligen rimligt att personer som ansluter sig till IS och åker ner till Syrien för att delta i slakten på oskyldiga civila sedan ska kunna återvända till Sverige och åtnjuta fulla medborgerliga rättigheter? Är det verkligen rimligt att fundamentalistiska trosamfund som utövar förtryck av kvinnor och legitimerar terror och antisemitism ska kunna fortsätta att finansieras med svenska skattemedel? De här och många andra frågor behöver framöver diskuteras i ljuset av den globala islamistiska offensiven. Och Sverigedemokraterna kommer att vara en garant för att en sån diskussion faktiskt blir av. I dessa diskussioner så inkluderar vi gärna sant moderata och reformistiska muslimska grupper. De här människorna ska på intet sätt lastas för de militanta islamisternas illdåd och samhället måste garantera skyddet för deras liv och egendom i den här tiden av växande konflikter. Herr talman, som alla i den här salen naturligtvis är fullt medvetna om, så har de senaste månaderna även ur ett strikt inrikespolitiskt perspektiv varit väldigt dramatiska. Valresultatet i september var väldigt tydligt. Sverigedemokraterna blev valets enda egentliga vinnare. Alla andra partier stod i praktiken still eller gick bakåt. Det enda som hade hänt sedan 2010 var att betydligt fler väljare ville se ett större inflytande för Sverigedemokraternas politik. Inget av de gamla blocken lyckades få egen majoritet och man lyckades heller inte komma överens över blockgränserna kring vilken politik som skulle föras. Samtidigt stod Sverigedemokraterna med utsträckta händer och sa att vi var beredda till kompromisser, till förhandlingar. Det enda ultimativa kravet vi ställde var att den blivande regeringen inte skulle tillåta att västvärldens mest extrema invandringspolitik skulle bli ännu mer extrem när vi inte vet hur vi ska hantera de integrationsproblem som har uppstått i spåren av dem. Inget av blocken valde att ens överväga vårt modesta krav och inget av blocken var beredda att ens föra förutsättningslösa samtal med Sveriges tredje största parti. De övriga partierna, deras strävan efter att i strid med all rimlighet och allt sunt förnuft fortsätta att öka invandringen från redan historiskt höga nivåer, det visade sig vara överordnat alla andra sakfrågor och alla löften man hade givit sina väljare. Och så kallar man oss för ett enfrågeparti. Herr talman, Sverige har nu en borgerlighet som har lämnat walkover, som har svikit sina väljare och som i grunden har övergivit sin roll som opposition. Trots att det finns en klar icke-socialistisk majoritet i riksdagen så valde man att släppa fram en socialistisk statsminister och en rödgrön regering. Trots att man precis har fått igenom sitt eget budgetförslag så har man nu gett Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet helt fria händer att under de kommande åren få igenom precis vilken budget man vill, alldeles oavsett vilka galenskaper den innehåller. För att travestera den gode Winston Churchill så skulle man kunna säga att aldrig förr har så många borgerliga väljare haft så få företrädare att tacka för så lite. För demokratins, Sveriges och det svenska folkets del så beklagar jag djupt den här utvecklingen. Men för Sverigedemokraternas del så välkomnar jag den utmaning som det innebär att under de kommande åren vara riksdagens enda riktiga oppositionsparti. Och jag skulle bli förvånad om Jimmy Åkesson inte får hålla sitt anförande före Anna Kinberg Batras efterträdare vid den första partiledardebatten efter valet 2018. Herr talman, Sverige har nu en regering som kallar sig för en samarbetsregering, men som endast representerar 38% av befolkningen. En regering som under sin tid vid makten har gjort sig bemärkt genom att presentera illa beredda förslag som man tvingas dra tillbaka, genom att ignorera beslut som har fattats av riksdagsmajoritet, genom att dra på sig tung kritik från det finanspolitiska rådet för att man har lagt fram förslag som bryter mot det finanspolitiska ramverket och genom historiskt låga förtroendesiffror. Ytterst ansvarig för det här är Stefan Löfven. En statsminister som hyllat det terroristanknutna och våldsutövande Fatah-partiet i Palestina men som vägrar att samtala med Sveriges tredje största parti eftersom vi vill ha ungefär samma invandringspolitik som den som förs i våra grannländer. En statsminister som lovade att avgå om hans budgetförslag föll, men som ändå satt kvar, utlyste extraval och meddelade att han tänkte gå till val på innehållet i den nedröstade budgetpropositionen. En statsminister som veckan därpå meddelade att innehållet i den nedröstade budgetpropositionen var överspelat och att man tänkte gå till val på en annan politik. En statsminister som till dags dato inte har lyckats samla majoritet bakom sakinnehållet i sin politik och som istället har lanserat en teknisk maktkartell syftandes till att i skarp kontrast med demokratins grundtankar ge en minoritet ökad makt över majoriteten och till att bakbinda handlingsfriheten hos riksdagsledamöterna i 6 riksdagspartier för 2 mandatperioder framöver. En statsminister som inte vågade stå för sitt agerande inför väljarna utan istället ställde in det extraval som han hade utlovat. Med tanke på allt det här som jag precis har sagt och med tanke på det hårda tonläge som har varit i debatten de senaste månaderna så kanske det förvånar några att jag faktiskt tillhör den skara som gillar Stefan Löfven. Jag tror att Stefan Löfven är en sympatisk person som i grunden har goda intentioner men som bara har misstagit sig om en hel del olika saker. Men som statsminister för Sverige så har Stefan Löfven inte lyckats vinna mitt förtroende. Det ledarskap som vi har sett under de senaste månaderna är inte det ledarskap som Sverige behöver för att kunna klara av de utmaningar som vårt land står inför inför de kommande åren. Mot bakgrund av vad jag tidigare anförde och i enlighet med det 13 kapitlet, 4 paragrafen i regeringsformen yrkar jag härmed och hela den sverigedemokratiska riksdagsgruppens vägnar att riksdagen ska förklara att statsminister Stefan Löfven inte längre åtnjuter riksdagens förtroende. Tack för ordet.
Tack så mycket.
Ja, och det var ju då Mattias Karlsson med sitt sitt inslag i dagens partiledardebatt. Jag tänkte höra några reflektioner.
Mycket bra!
Ja, ja, det är klockrent det där med Anna Kinberg Batra där. Jimmy Åkesson ska prata före hennes efterträdare eller vad.
Ja, precis.
Ja, med andra ord, han tror inte på henne.
Nej, vi får se. Det...
Som en fortsatt partiledare för Moderaterna.
Men han har ju varit lantis.
Mm-hmm. Och det har väl varit, det har väl kommit fram nu att det finns ju ändå ett antal moderata riksdagsledamöter som mer eller mindre går i öppen revolt här nu mot sin partiledning. Och menar på att de inte är bundna med den här decemberjuntan som de bestämde 27 december 2014. Och vi får se hur länge det kommer hålla.
Jag tycker nästan det kändes lite väntat att de skulle splittra Moderaterna på grund av den här grejen. Just på grund av att de kommer inte ha några väljare kvar om inte några gör uppror mot det.
Ja, det är frågan där alltså. Ja, det är sant. Å ena sidan är det ju svårt att starta en nytt parti också. Det är mycket lång tid arbete liksom. Mm. Det är bara att titta på vårt parti. Ja,
tar tid.
Ja, det tar väldigt lång tid.
Och sen då etablera sig så bita sig fast och du vet, det är ju det va. Det är ju det.
Men å ena sidan, är du valt som moderat riksdagsledamot så har du ändå ett ansvar mot dina väljare. Mm. Har du röstat på Moderaterna så kan du tycka att man kan förvänta sig att de ska föra moderat politik då.
Mm, för det är det jag menar.
Vad sa den riksdagsledamoten när han stod, eller innan han kanske blev riksdagsledamot, vad stod han på torgmötena då i sin hemmaort då? Då har han ju stått och lovat massa saker. Om vi kommer in och får makten så ska vi liksom göra det här va. Och då är det viktigt att man inte sitter där och tänker på liksom, man får ju tänka på sina väljare, det är ju viktigt.
Precis, och vi får ju se här nu, och vi som sagt lämnar in en misstroendeförklaring, och det betyder ju på att då kollar man ju majoriteten i riksdagen om statsministern har förtroende att bilda regering. Nu tror ju rätt många att alliansen kommer lägga ner sina röster inför den här omröstningen.
Mm. Och den är nästa vecka va?
Ja, jag tror det är minst 3 dagar efter den inlämnade tror jag ska vara hållas.
Det blir nog på tisdag eller något nästa vecka. Ja. Så det blir intressant att se det, vad resultatet blir. Om det är nu partipiskan vinner eller om det är väljarnas förtroende som är viktigt. Och, alltså det är ju det.
Alltså Moderaterna är ju känd för att vara en riktigt hård partipiska. Och det har man ju sett under tiden med alla kommunpolitik som börjar opponera sig. Ja. De har ju gått hårt fram där. Mm. Å ena sidan så, ja vi får se.
Ja, kanske är en del som åker ur dock. Det vet man aldrig. Kan vinna hårt.
Ja, ja, absolut. Nej, men jag tänkte ta upp lite det han sa också om det här med det som hände i Frankrike. Och hur skulle det en liknande situation vara i Sverige? Mm. Och han har nog absolut en poäng där att jag tror inte en sån här tidning skulle kunna existera i Sverige.
Absolut inte.
Nej.
Och för det känns ju lite, nu går ju Expressen, Aftonbladet och de här Thomas Mattsson och Jan Elin så här, yes you are Charlie liksom, jag är Charlie liksom. Men vad var de när säkerhetspolisen stoppade ner vår hemsida?
Mm. Och Lars Vilks.
Mm. Vad var de vid Lars Vilks?
Ja, vad skrek, då var det ingen som skrek om yttrandefrihet. Och...
Ja, vad var de vid, när Dan Park blev fängslad i 6 månader isoleringscell? Ja,
och den här motionen om att vi ville ställa ut Lars Vilks vad heter det, rondellhundar och sånt på riksdagskansliet. Mm. Det röstade de emot också, och tidningarna tyckte ju att det var helt okej liksom.
Men det känns ju som att yttrandefrihet egentligen bara för de som har de rätta åsikterna känns lite som det här landet.
Så är det nog faktiskt.
Och jag menar, som vi har sagt i tidigare programmet, det är ju väldigt allvarligt för ett land att man fängslar konstnärer när man uttrycker deras konstnärliga frihet.
Ja.
Då kanske jag inte just tänker på Lars Vilks då, men jag tänker ju framförallt på Dan Park. Och liksom det var den här Charlie när han blev misshandlad i 4 januari i år. Mm. Jag menar...
Ja, de har varit utsatt för attentat förut, de på den tidningsredaktionen där.
Ja, Dan Park är ju bara en vanlig konstnär.
Ja, men jag menar på...
Jyllandsposten där, ja.
Charlie Hebdo, på dem har ju varit utsatta.
Ja, för absolut.
Ja, precis.
Så. Och jag menar, det här är ju vänstertidning detta. Ja. Jag menar, de gör ju narr av alla.
Mm. De gör narr av alla,
ja. De gör narr av högerkonservativa, de gör narr av vänstersocialister.
Precis.
De gör narr av katoliker, ja, judar, inte. Muslimer, alla
religioner, ja. Mm.
Men, ja.
Men vissa får det faktiskt inte, det är ju tydligen så. Yttrandefriheten har ju inte den höga höjden längre då, tydligen.
Och jag kan ju berätta här att vår inrikesminister Anders Ingeman, han har ju till och med gått så långt så här att han är inte Yeshuis Charlie, utan han är Chesmi Ahmed. Det var alltså den här polisen som blev mördad kallblodigt innan det här attentatet.
Och han visade sig att han var muslim.
Ja, men vad menar Anders Ingman med det här? Att det var ju som här Elias Petrén, Sveriges Radios utrikeskorrespondent, som sa att det var ju direkt inga oskyldiga människor som dog.
Nej.
Sa ju hon.
Inga oskyldiga, sa
hon det? Hon pudrar ju sen visserligen, va? Men
han är ju där i sitt yrkesutövande som polis. Han är ju inte där som Ahmed muslim, utan han är ju där som yrkesutövande polis. Och jag menar, han blir skjuten i sin tjänst. Då ska de ju bedöma att inte det är ett allvarligt brott att skjuta en polis i tjänst. Sen oavsett vad han hade för, jag menar, men då menar de på att där är viktigt att de tar fram det då, att han inte var...
Nej, men det känns ju lite som att det var det liksom viktiga på det hela.
Ja.
Att de andra offren, det var inte lika viktigt där.
Nej, precis. För de fick liksom skylla sig själva.
Det var inte, ja. Det var inte de här två andra poliserna.
Nej.
Det var inte de här 10 journalisterna, nej, på tidningen. Nej.
Precis.
Det var inte de här 4 judarna, nej, i den här korsbutiken.
Nej.
Utan det var just den här muslimska polisen. Ja. Han är viktig.
Ja, precis.
Istället för att ta det här för alltihopa.
Ja, det är lika tragiskt alltihop.
17 personer dog, eller var det 17?
Ja, 17.
Ja, och det jag menar, oavsett vad de har för bakgrund och vad de har för...
Plus de skyldiga då, eller vad,
ja,
man säger.
Ja, så menar jag. Ja, men de tycker jag inte behöver yttra överhuvudtaget. De var ju värda det. Men jag menar, det har ju ingen betydelse. Det är ju ändå människor som har blivit dödade utav ingen orsak egentligen. Utan att någon får ett överspel i huvudet och tycker att det här var fel, och så skjuter vi dem. Alltså man tar så lätt på lagar och regler, va, som finns.
Men sen, ja, jag skulle nästan säga mot Mattias Karlsson lite här och säga att han berömde Stefan Löfven för detta, hans uttalande och fördömanden.
Ja.
Men jag menar på att det är lite anmärkningsvärt ändå att han väntade 7 timmar.
Ja.
När den här egenvåldiga branden på moskén Eskilstuna, då dog det inte många timmar det blev presskonferens av herr Löfven.
Nej, det är skillnad på skillnad.
Jo, men
det är skillnad och skillnad.
Han kanske var lite trött den, ja, dagen, eller kanske lite bakfull eller något.
Ja, tror du det?
Vara.
Du, ja, tänker så.
Han hade nog mycket huvudbry ändå att göra där, sätta och försöka få ihop en regering.
Men frågan är, tror du att det blir bara 49 ledamöter som röstar för misstroendeförklaringen nu då?
Så jag tror på 53.
Kan det finnas någon borgerlig ledamot som har lite ryggrad?
Det kan nog vara någon som har ryggrad.
Nej, det tror jag inte.
Men sen, så, nej, det är ju jättesvårt att säga.
Jag tror partipiskan är för hård.
Jo, men samtidigt så tänker de ändå det att gör jag inte nu så gör jag ju aldrig. Eller hur?
Nej, men jag tänkte att det kan ju finnas riksdagsledamöter som har åldern inne, att han kommer ändå inte ställa upp till nästa val.
Nej.
Mm. Vi får se.
Jag tror på 53 röster.
Och de kan inte sparka ut när man gör det.
Nej, det kan man inte.
Det kan han inte, för han ser, han har ju ett mandat där, så att det vill med det. Släppa ut dem. Ja, vi får se.
Ja, spännande. Men som sagt, det var lite en sån där halvdan debatt tyckte jag faktiskt. Och det märktes att det finns bara ett oppositionsparti i det här landet.
Ja.
Det var lite gammal skåpmat de drog fram liksom.
Ja.
Och jag tänkte vi tar lite musik på detta och sen går vi och tittar på vem Moderaternas nya partiledare är.
Jag ska bara säga en sak först. Björn Söder har blivit polisanmäld. Har ni läst det?
Det kan vi ta sen.
Så vi gör det?
Ja, det gör vi.
Okej. Okay.
Det har lite... Ja, men vi tar det nu då. Jag har faktiskt lite koppling mot det här.
Det är ju som en socialdemokrat. Som heter Veronica Palm. Och han skrev ju då alltså på, om det var Twitter eller om det var Facebook, jag vet inte riktigt. Fredens religion har visat sitt rätta ansikte i och med den här Paris-grejen. Och för det så blev han polisanmäld.
Freds mot folkgrupp.
Jag sa väl så här, nu har fredens religion visat sig, eller vad han skrev. Eller
visat
vad?
Sitt rätta ansikte.
Ja, så var det. Ja, just
det. Det kan väl inte finnas någonting som är... kan vara kriminellt i det uttrycket.
Vad tycker ni lyssnare? Hör av er till oss.
Ja, den här Veronica Palma, alltså, hon är skum alltså. Hon var ju även en av de här som hakar på det här så kallade hijab-uppropet för något år sedan.
Det stämmer.
Som vi har kunnat avslöja att
de
hade redan innan typ dagen innan planerat det liksom. Vi klockan så här ska vi gå ut med pressmeddelande bla bla bla. Liksom innan det hade hänt. Och sen kan man fråga sig om en så kallad rasist kan våga sig in i de här gettområdena och utföra något sånt här. Och bli lynchade liksom.
Ja, jag tror nog det.
Så det, bara det gör det hela mer osannolikt.
Ja.
Vi hade en liten önskelåt va? Från Gåsen. Och en Eddie-låt.
Ja, jag tänkte vi tar den nu. Så här kommer den. Vad var det för låt då?
Där hade vi Love Me Baby med Medusa som Gåsen på Skövde slakteri har önskat.
Trevligt.
Tack för den.
Tack för den.
Ha en trevlig arbetsdag.
Precis.
Ja, precis. Ja.
Jo, Moderaternas nya partiledare har ju blivit vald. Hon har väl varit mer eller mindre partiledare sedan Reinfeldt försvann direkt efter valet visserligen. Men vad är detta för kvinna då? Jo, det är en 44-årig kvinna som kommer från Stockholm. Och vad ska vi säga med henne? Hon har varit med i Moderaterna sedan hon var 13 år gammal. Och har varit en liten muffbröjdare sedan dess. Och har varit just känd för ett visst uttalande som hon gjorde i sin personvalskampanj. Och framförallt är hon också känd för att hon har utlovat 6 bilder om hon blev personkryssad också i valet 2002.
Nej, stämmer
så,
det verkligen?
Så hon är alltså partiledare för Sveriges andra största parti nu.
Har du källa på det där med
ja, det undrar jag om.
Det är faktiskt en intervju i Aftonbladet från den tiden. De intervjuar henne då. Varför hon var
och
ju
det så... erkänner hon att hon har lovat ut 6 bilder om hon personkryssar henne?
Ja, det var ju då hon skulle komma in i riksdagen liksom.
Nej, men
då
herregud. Var ju sugen, va? Hur maktgalen kan man vara?
Så nej men det var så liksom, då skulle man liksom mejla henne då, så skulle man kunna få hennes sexuella fantasier och kanske någon bild liksom.
Nej, men
det var ju liksom hennes personvalskampanj.
Ja, varje pris skulle gå in.
Och sen var hon ju känd för det här uttalandet, och det kan tillägna alla här i Skaraborg, och så kan ni se vad ni tycker om detta. Här kommer lite klipp här. Här kommer han.
Indiga och Stockholm är smartare än Lantis här, tycker jag.
Men är det liksom, vad sa du nu? Att Stockholm är smartare än lantisar?
Ja.
Ja, det är Moderaternas nya partiledare.
Okej. Okay.
Locka väljare med sex och fantasier och tycker att alla utanför Stockholm är IQ 80 liksom.
Det känns som hon är väldigt jordnära, eller inte?
Ja, men jag vet inte. Alltså, hon verkar ju vara någon sorts Reinfeldt-kopia.
Är Hansson också att han tycker att landet är dumma?
Nej, men ja, han tycker väl alla svenskar ska utrotas. Det tycker väl Reinfeldt, va? Men,
jag tror de kommer att föra ungefär samma politik.
Ja, absolut. Hon tillhör den här nyliberala förlangen i det här partiet. Ja.
Självklart.
Och ja, det är väl race mot avgrunden där för dem. Det är väl bara att gratulera dem och gratulera oss.
Ja.
Och vi har ju då också då fått en låt då från Skärholmen i Stockholm just för till Anna Kinberg Batra. Här kommer den.
Hakan, hakan, de kallar mig för hakan. Jag använder den när jag steker plätt. Jag använder den också som biljett. Jag hakan, den är bra på många sätt. Jag använder ju hakan när jag ska göra gården ren. Med hakan läppar jag bort stocksten. Ja, hakan den är jättebra den. Hakan, hakan, det är min bästa vän. Hakan, hakan, vill inte mista den. Ja, hakan, hakan, den är så bra. Hakan, blir det is på någon sjö någonstans, behövs sig någon isbrytare assistans, för hakan klarar jobbet som en dans. Ja, man liksom bryter isen med hakan. Ja, ja, som sagt var, hakan, hakan, det är min bästa vän. Hakan, hakan, vill inte mista den. Hakan, hakan, den är så bra. Hakan, jag kan ha den, ja, till allting. Nu när jag ska byta förlovningsring behöver jag ej min tingeling, för det gör hakan. Så sparar far sig, så att säga. Ja, kom nu här och titta på min stora vackra haka, flickor, så får ni se någonting alldeles utomligt.
Ja, och det var ju då Eddie Medusa, hakan. Och det känns som att en oerhörd slump att just den här låten kändes som. Jo, vi ska prata lite det här med kravmaskinerna från Mellanöstern. Och då har jag en nyhet från Rättvik. Där man nu klagar på att man inte har klagat över brist på internet och tv. Det är tydligen väldigt viktigt nu när man har flytt krig och förstörelse. Att man helt enkelt säger sig att man flyr livet, men man har ändå säger att det är fruktansvärt här i Sverige i och med att det är sån brist på tv och internet på det här, just det här boendet.
Ja.
Ja,
jag såg på det här, vad heter det där rosa stället utanför Götene där? För att
ja, vad heter det? Ja,
Brännebrona.
Brännebrona,
ja, just det. Där har jag sett att där har de ju till och med fått en sån här upplösbar hoppborg, ni vet. Som de har hyrat in till dem.
Måste vara Bert Karlsson, eller han sysslar inte med sådana lek.
Men det är inte han som är det, va?
De har i alla fall hyrt in en sån här till det här stället. För det står klart och tydligt på den här. Så att det är väl både hoppmaskiner och internet och tv de ska ha nu då.
Men det läste jag någonstans på nätet, du vet, i ett område i Malmö där det var mycket vänster socialmänniskor bodde, då hade de ju, var ju några från invandrarfamiljer som bodde, då hade de ju en sån där studsmatta och, så kommunen hade ställt dit för att de la något att studsa på, och då var det alldeles för mycket väsen där, så den krävde ju de som bodde där då, vänsterfolket, att de skulle ta bort den, för det störde deras kvällsrytmer då, va? Ja, så då fick de plocka bort den där ringa studsmattan, för det var för mycket tjo och kim och inte den naturligtvis.
Ja, precis.
Ja, och så är det, när det kommer för närma då är det inte, då är det obehagligt. Mm. Så är det tyvärr.
Ja, ta du.
Det har blivit lättare för de här invandrarna som kommer till Sverige nu i alla fall i Långhyttan i Dalarna. För där har deras lokala ICA-butik börjat att skylta upp hela butiken med både svenska priser och arabiska priser. Så nu behöver man inte ens lära sig svenska längre. Smidigt, va?
Ja, vad smidigt.
Ja.
Jag vet inte om jag tycker, men...
Då sparar de in pengar på SFI helt plötsligt nu då.
Ja, det, man kan ju tycka att ambitionen borde ju vara att lära sig svenska, men nej, tydligen inte i Långhyttan idag.
Måste det vara bättre att gå till affären och försöka förklara då vad man är ute efter, och han får försöka förklara på sin svenska då.
Nu kan jag kolla på bilder
att,
eller?
Att han sätter upp arabiska skyltar, nu är det väldigt...
Ja, jag vet ju att, jag för mig att Willys hade ju kört så här också ibland, att de har haft massa... Ja, nu ska vi inte säga det, varför då blir vi fällda.
Jag har däremot sett att det är en viss elektronikkedja som har sina reklamskyltar enbart på arabiska.
Ja.
Och den är ju lite lurig för mig som inte förstår mig på arabiska.
Jajamän. Mm. Du har blivit en andra klassens medborgare i ditt eget land.
Erbjuder, när man inte vet vad det står.
Andra klassens medborgare i ditt
eget land. Är inte det en slags diskriminering?
Det är klart
det. Det ju vara.
Nej, i och med att du är vit och svensk så kan du inte räkna.
Du kan inte bli diskriminerad.
Det går inte alltså.
Nej. Särskilt inte som man också.
Åh, oh, herregud.
Ja, vi får fråga den där liran från Jo. Vad är han heter? Han är den där liran från Jo. Alltså,
vad ska vi fråga?
Ja, vi kan fråga han om diskriminering. Alltså. Han kan allt.
Men jag tänkte att vi avslutar denna veckans program med en god nyhet. Och det kommer då från Henrik Arnstad, den så kallade historikern med som han påstår en kandidatexamen. Och vi kan gratulera Henrik Arnstad att han har tagit ytterligare 10 poäng i kursen Muslimska länders moderna historia. Så han har nu kommit upp i 115 poäng.
Och, vad innebär det då?
Jo, det är lite kul här då att han har ju då alltid sagt att han har en kandidatexamen i historia.
Mm.
Men det blev ju avslöjat att han har ju aldrig tagit en examen. Men nu har han i alla fall tagit 10 poäng till, så nu har han totalt 115 poäng. Och så nu har jag ju på bra väg till sitt mål på 180 poäng som är kravet för en kandidatexamen.
Mm-hmm.
Han är ju ändå bara 47 år där, så han kanske... Kan
innan fixa, pension.
Han kanske kan fixa det innan han går i ålderspension där.
Ja.
Men det brukar ju inte hindra Sveriges Television och Dagens Nyheter för att ta in honom som någon sorts
expert.
Men
är det någon som önskar det, att han hinner få en kandidatexamen?
Ja, men det vore väl kul för Karin Jacken.
Ja, den dagen han går i pension kanske då.
Ja, han har tagit 10 poäng här nu. Nej, men det, han fick ändå högsta betyg på den. Så grattis, herr Henrik Arnstad.
Men det var bara en elev då, på kursen.
Ja, kanske det.
Kunde inte göra något annat.
Det kanske var frälst redan. Och det är allt vad vi har tid för denna vecka.
Mm. Vi har öppet vårt kansli på Nygatan 21 i Falköping, torsdagar 18-20. Och nu har vi även börjat öppet på tisdagar mellan 11 och 15, så är ni hjärtligt välkomna. Tack så mycket för att ni har lyssnat, och ni har lyssnat på Sverigedemokraternas byradio på 90,8 MHz. Ha det så bra!
Hej hej.
Hej, hej, hej!
Andra ljuger, och nästan alla säljer vad som helst för att få makt. Då vänder jag dem ryggen och tittar ner mot marken. Där står en liten blomma
så enkel i sin prakt.
Du lyssnar på 10 i 12, Radio Falköping, 90,8 MHz.
Ja, hej och välkommen till Radio Falköping, 90,8 MHz. Oj, vad du bankar och slör här nu. Nu är grejerna på väg ut genom fönster snart.
Ja, det är nästan. Så, nu är det rätt.
Ja. Det är måndagen den 19 januari och vi gratulerar Henrik på namnsdag.
Ja, det gör vi. Grattis, grattis.
Ja.
Du, det har varit en helg och vi är tillbaka på jobbet igen. Den här helgen har varit lite sådär vädermässigt, tänker jag i alla fall. Och det har varit väldigt snöat lite grann i helgen. Det har varit lite regnat och snöat och vartannat och blåst har det gjort också.
Ja.
Jo. Kan man säga.
Jo.
Som man har fått vara med om. Och nu var det lite halt idag.
Ja, ja. Lite grann.
Ja.
Ja.
Så det är med allting. Och ni har plockat ut julen nu definitivt, va?
Ja.
Hemma. Så var det med det. Ni hade rätt mycket grejer som var det ju. Gran och...
Ja, 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 ja.
Och så.
Det har vi haft, ja. Så att, jo, men det blev lite mycket i helgen så. Vi har pillat och jocklat en del.
Jo.
Det.
Det var någon som pratade om, alltså det här blev jag ju lite konfunderad över då. För vi har ju hela tiden sagt, och vi har ju fått höra då att man ska då, förr i tiden så slängde man ut julen den 2 februari, va, eller hur?
Ja.
Så har ju vi sagt. Men sen pratade de om det på TV4 morgonprogrammet där. Att då skulle man ju, då var det inget sagt om 2 februari alls då de pratade om det här med att plocka ut jul och grejer, utan då var det 20 knut.
Ja, men du vet, TV4, de hänger inte med riktigt. Alltså du tittar på helt fel. Du tittar på helt fel program och helt fel tidpunkt överhuvudtaget.
Det var helt fel allting där egentligen.
Ja, kan man säga? Ja, när det gäller det lite så var det.
Ja, det var det då.
Mm.
Ja. Ja.
Så du ska egentligen så ska du låta bli det där och titta på
ja.
TV4 på morgonen.
Tror du det säga att låta inget... bli att titta på TV, tror du
det? Ja, ja, det ja. Och egentligen. Ja. För det kan inte vara bra fysiskt och psykiskt att göra detta på morgonen.
Nej, det sätter ju sina spår.
Se på mig, jag är jättepigg och glad. Jag tittar inte på TV på morgonen.
Ni lyssnar på radio.
Ja, det gör vi en del, ja.
På radio. Ja. Och det är så ni också som lyssnar på detta programmet ska fortsätta att lyssna på våra program.
Ja, ni ska ju fortsätta lyssna på radio, definitivt.
Ja.
Men jag tänkte på dig på morgnarna just.
Ja, förstår vad du menar.
Precis, där nu har kommit upp och är sömndrucken och slår på TV, va?
Ja. Fel. Gör om, gör rätt. Ni ska få lite musik av oss idag här i alla fall. Och ni ska få göra en ny programpunkt, Peter Bengtsson.
Ja, just det.
Vad är detta nu då?
Jo, det är ju... ja.
Vi har tagit hit en dom som heter Ulla.
Ja, just det.
Som ska berätta det, om ja. Falbygden i tiden.
Ja.
Så heter programpunkten. Som kommer i några avsnitt här.
Mm.
Och det första vi ska diskutera, eller hon ska berätta för oss och för mig och så vidare, det är...
Ulla Nordmark, ja.
Mm. Just det. Malta Johanna.
Mm.
Hon har ju jobbat på Falköpings Tidning. Hon har gjort såna här rundvandringar, guidade turer och med mera. Skrivit böcker också. Så hon är ju väl med... Det var svårt att säga nu. Väl medveten om Falbygdens historia. Ja. Jag blundade när jag sa det.
Ja.
För att det var lite jobbigt att säga detta.
Jag såg att du blundade.
Ja.